en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino,
snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Sportbladets Premier League-podd. Vi ska inte prata så mycket Premier League just idag kanske. Det har ju spelats FA Cup och det är ett transferfönster som håller på att ta slut. Vi ska ägna oss åt de två gymnastiska övningarna tänkte jag här idag. Makoto är med mig i studion. Patrik Syk heter jag. Jag får ibland kritik från min egen redaktion att jag aldrig säger vad jag heter.
Nej, och så,
jag
tänker... och så går det några avsnitt där du inte säger och sen så kommer du på dig ibland plötsligt där och påminner mig. Patrik Syk heter jag.
Ja, så är det. Och Frida Fagerlund som vanligt med från London som har varit ute och tagit del av allt det här vi pratar om. Vi sitter ju bara här och liksom pratar om saker vi inte begriper oss på. Frida finns ju mitt i smeten som en hörnsten skulle jag vilja säga igen.
Ja, vad fint.
Och vi får väl börja med den här fjärde omgångens riktiga höjdarmöte. Det som väl många ser som en general repetition inför seriefinalen som kommer där mellan Manchester City och Arsenal på Etihad. Det var Manchester City som gick segrande ur den matchen till slut, men det var jämnt.
Jag hoppas ju dock att seriefinalen blir betydligt mycket roligare än genrepet i sånt fall.
Om vi har lärt oss någonting så vet vi att seriefinaler aldrig blir roligare än så här. Ja. Det är bara att titta på de senaste årens möten mellan Liverpool och Manchester City. De har ju alltid varit astråkiga.
Va?
Ja.
Tycker
du? Vi är något undantag, men det har ju alltid varit ganska så här tillknäppt. Och,
de gillar varandra för mycket, det är det som är problemet.
Men de har för mycket respekt för varandra.
Och det har de ju här också i och för sig.
Det blir det som är grejen. Ja. Men, det var ändå en hel del liksom skott på, liksom, inte på mål kanske, men en hel del ganska fin fotboll om man bortser från de allra hetaste målchanserna som kanske utblev.
Ja, nej, men grejen är ju hur ska man se på den här matchen? Den var ju väldigt upphypad på förhand och absolut, den levde inte upp till det, men det berodde ju också mycket på att det kändes som att båda de här lagen, ja, självklart vill man vinna och gå vidare i FA-cupen, men samtidigt så tror jag inte att Mikel Arteta gråter floder över att Arsenal inte lyckades göra det. Det såg man ju inte minst på hans startelva, att han ändå, han spelar Rob Holding och Trossard för starta och ja, Turner inte minst i mål, så att jag vet inte, jag tycker ändå att just det här att man liksom vilar Martin Ødegaard som är kapten, och det indikerar ju ändå att det här inte är det viktigaste i världen när man leder Premier League. Och med det som bakgrund så tycker jag ändå att Arsenal alltså gör en liksom bra match. I första halvlek är de ju med, och sen växlar ju City upp lite grann där i andra halvleken och så får de det där målet till slut. Och ja, Holding hade det jobbigt mot Holland, det är väl kanske ingen rättvis duell egentligen, men ja, som sagt, jag tror lite grann att det Arteta förmodligen är mest missnöjd med är väl hur det här målet kommer till, att Arsenal på något sätt slår av lite grann på takten, tappar fokus, och det är ju någonting som definitivt inte får hända när de möts i ligan. Det är ju inte särskilt lång tid kvar tills de gör det. I övrigt så, ja, lite oroväckande bilder det här med att Thomas Partey, att han tvingades kliva av, men det verkar väl ha varit en säkerhetsåtgärd snarare än att det skulle vara en svårare skada, så att det är väl lugnande besked, för att när Lokonga kom på, han har ju haft det ganska jobbigt Lokonga de senaste veckorna, inte minst då med det här klippet som cirkulerade som jag vet Makoto nämnde i podden förra veckan, det här med när Nketiah säger åt Lokonga att han inte ska gnälla så mycket på att han inte får speltid. Och sen så nu så kommer han in och gör en rätt så halvdan insats där Martin Ødegaard får frispel på honom vid ett tillfälle där han på något sätt helt släpper en yta och Gündogan kan kliva in i den och då tvingas Ødegaard tackla Gündogan och dra på sig en frispark och han var ju fullständigt vansinnig. Var på Lokonga bara stormar ut i tunneln utan att tacka de tillresta supportrarna. Så att nu har många supportrar vänt sig mot honom också. Så att han har inte lätt just nu, Lokonga. Han verkar inte riktigt förstå sina uppgifter i den där rollen på mittfältet. Och det är ju, ja, det är ju kanske inte det som Mateta ville se då. Om det nu skulle vara så att man får, ja, att Partey drar på sig en skada. Nu verkar det inte som att det har hänt nu, men vi vet ju att han har haft problem med skador tidigare. Så det är inte jättekonstigt att Arsenal går så hårt nu för Moises Caicedo. Det verkar väl inte som att det blir av. Det verkar väl som att Brighton vill behålla honom eller att de vägrar sälja honom. Men hur som helst så... ja, jag tror att med en ordinarie startelva för Arsenals del så blir den här matchen betydligt roligare. Samtidigt så var det skönt för dem att de inte förlorade med mer, att de inte helt kollapsade. För det kan ju också hända mot Man City och det tror jag inte hade varit bra rent mentalt. Men nu blir det väl lite så här att ja, okej, fine. Vi förlorade, men ja, det kommer fler matcher, viktigare matcher i ligan.
Mm. Och det har ju också faktiskt kommit... varit intresse från framförallt Monaco på just Lokonga och det är ju inte i ett läge där Arsenal såklart är speciellt sugna på att sälja en utav de spelarna som faktiskt är tänkt att täcka upp för Partey om det är så att han skulle försvinna eller bli skadad. Men det säger någonting om att Lokonga har en agent som är ute och hör sig för i Europa, finns det ett intresse, finns det en möjlighet för min spelare att han kanske själv letar speltid på andra ställen? Det brukar vara sånt som gör att den här typen av rykten uppstår. Där det sägs ju till och med att Monaco ska ha lagt ett bud då på Lokonga som Arsenal har nobbat.
Men då pratar vi inte lånebud då? Alltså för ett lån för Lokonga hade ju varit alltså inte rimligt för Arsenals truppläge idag när El-Neni är skadad och borta ett tag och du har det ganska tunt på just den positionen. Det ska ju just bli... Alltså vi kan väl komma in på Moises Caicedo här direkt egentligen. Att det är uppenbart att Arsenal vill ha honom. Det är uppenbart att Brighton inte vill sälja honom. Mm. Det är uppenbart att Caicedo vill till Arsenal. Han gick ut på Instagram själv och mitt i hyllningar till Brighton så konstaterar han typ att jag ska bli glad över att generera den största transferintäkten i Brightons historia. Brighton har inget intresse av att dra in några transferintäkter egentligen. Nej. Och de buden som har kommit hittills, både Arsenal och Chelsea, är inte i närheten av Brighton värderar dem till nu. Brighton är helt rätt också, bara nekar det. Så fort uppgifterna kommer så kommer det ju kvart efter, nej, Brighton har nekat. Det är inte ens förhandlingar, det kommer inte att lyssna på de här buden. Och varför ska de göra det för? Caicedo är tillräckligt proffsig för att han ska kunna fortsätta spela ett halvår till och göra det bra i Brighton. Det finns ingen anledning att stresssälja honom. Och det är ganska smart också. Ja, men vi ger honom träningsledigt fram till deadlines för han funderar över sin tillvaro och liksom kommer på rätt tankar igen. Så det intressanta blir när Arsenal då ska gå för ett annat namn för att in i mitt fält där behöver de. Och de kommer nog gå för att försöka plocka in dem. Frågan är vem det blir. För jag tror inte de... Om de inte bryter helt mot det där de har sett att de har agerat tidigare så tror jag inte att de kommer få Caicedo i alla fall.
Och man såg ju också faktiskt i Brightons möte med Liverpool som vi också kommer in på lite senare att... Ja visst, alltså Brighton är väldigt duktiga på att ersätta spelare och de är ju lite sådär, det handlar ju mer om kollektivet och att de är väldigt bra som lag snarare än att någon enskild individ sticker ut. Men det syntes ändå att det blir ju på något sätt ett hål efter Caicedo och därför kan man också förstå varför Brighton inte vill sälja i det här läget. Plus att jag kan känna lite att ja, men alla konkurrenter, nu ska de hela tiden köpa Brightons bästa spelare. Varför ser de inte själva till att ha en liknande värvningsstrategi från första början som Brighton har? Det här med att de förlitar sig så mycket på data. Och jag vet att när de värvade Yassin nu så hade de ju alltså de scoutar ju hela Yasins liv i stort sett. Alltså hur han är som människa, de tar reda på vad föräldrarna jobbar med. Alltså det är in på detaljnivå med allt. Och absolut, jag fattar ju att andra klubbar också har en väldigt noggrann struktur när det kommer till värvningar. Men jag tror inte att det är många klubbar som har en lika noggrann struktur som Brighton. Alltså Brentford har ju ett liknande system, det här med att man får lita sig mycket på data. Men jag tror att en kombination av de två, alltså där har du på något sätt segerreceptet för att få till en sån typ av värvningsstruktur som Brighton nu har fått till. Så att jag tycker att många av de här klubbarna som sliter och deras spelare kanske ska se över sin egen verksamhet. Inte i Arsenals fall såklart, de har ju ändå lyckats ganska bra får man säga och leder Premier League. Men det finns andra exempel där man känner att de kanske borde se över sin egen verksamhet först innan man sliter och deras spelare.
Nej, men alltså Caicedo var ju inte direkt helt okänd när Brighton värvade honom.
Nej,
honom
men United vill ju ha honom.
Ja, och det var ju liksom struntsummer som det handlade i sammanhanget struntsummer. Och där såklart att United, de hade pushat lite hårdare. Det var inte otänkbart att de hade kunnat få Caicedo före Brighton. Så att, nej, men det ligger ju mycket i att... Sen är väl Brighton attraktivt också. Du vet att du kommer få din speltid om du väl slår igenom. De har en väldigt tydlig idé hur spelare ska ta sig in i A-truppen. Och du ser att du kan värvas av Chelsea för 1 miljard ifall det går bra. Så att, nej, det... Jag förstår ju spelarna som väljer att gå till Brighton också på det sättet. Mm. Men sen är det att du spelar det antal matcher Caicedo har gjort i Premier League. Det ger en annan prislapp än att ha gjort de matcherna i en annan liga överlag Sverige.
Ja, verkligen. Och ja, men det är ju en sak att bevisa sig i ett visst sammanhang som gör att... en nivå utav klubbar som kanske inte chansar lika mycket eller i alla fall inte försöker att inte chansa lika mycket utan istället betala ett premium för att slippa ta den risken som storklubbarna i Premier League normalt sett jobbar. Man kan ta en chansning kanske på en billig tonåring, men en spelare som ändå kräver viss övergångspeng och viss lön och sådär, då släpper man ofta till en konkurrent i lite längre ner i tabellen och sen så är man beredd att betala ett betydligt högre övergångssumma om det väl finns liksom någon slags garanti på det.
Och ur Arsenal och Chelseas perspektiv så pratar vi redan överpriser. Sett till vad Caicedo hittills har hunnit visa och vad han har på CV.
Och det finns ju som fara med att göra det här. Bara titta på Bissouma i Tottenham som vi hyllade så för hur han spelat i Brighton och hur bra han har varit och att han var värd varenda krona och att han skulle, han kunde gå in var som helst. Och det har inte alls blivit bra. Alltså,
nej, men det är väl det som är grejen också, det här med kollektivet, att man måste se till vilka spelartyper som faktiskt passar i ett lag.
Bissouma, det är verkligen så.
Alltså med facit i hand så passar ju inte Bissouma i Tottenham just i det här att ja, men de har för många mittfältare med liknande kvaliteter. Alltså de kanske hade behövt en mer kreativ mittfältare som mer kan ta det ansvaret. Men ja, man är ändå lite fascinerad när det går... Alltså, när en trupp är så pass felbalanserad för att man tycker att det är ganska grundläggande saker att ha koll på som sportchef eller det är ett rätt stort gäng ofta som jobbar med de här grejerna och ändå kan det bli så fel. Ett tydligt exempel är ju Leicester också. För ett par år sedan så satt vi och sa att Leicesters sätt att rekrytera på var förmodligen det bästa i hela ligan. Vad snabbt det kan gå också till att man plötsligt är en av de sämsta, vilket de ju har varit. De har ju visserligen inte värvat någonting typ, så att det beror ju mycket på det, men de har ju helt tappat den här strukturen som de på något sätt hade och som var så himla framgångsrik och så gjorde att de precis som Brighton kunde sälja spelare för överpriser och på så sätt liksom finansiera sin verksamhet. Det är väl dit man vill nå när man är en klubb som är mellanstor också. Alltså då måste man på något sätt ha det i sig att man hittar guldkornen, så kan man sälja dem vidare till de större klubbarna då för betydligt högre summor.
Tätt, det tror jag är en bra värvning för Leicester, för att vi kan bara slänga in den.
Ja, han ser rätt lovande ut.
Ja, jag tror att det kan bli ganska bra för dem. Att det är ju ett steg i rätt riktning i alla fall. Mm.
Det som jag inte kan förstå är hur klubbarna inte har listat ut det här bättre. Vi vet ju med oss att framförallt från vissa klubbar och framförallt vissa spelare så betyder miljön så oerhört mycket. Man är inte automatiskt en bra spelare i en annan miljö för att man har varit i den första. Dortmund var ju ett sånt exempel under Jürgen Klopp där det bara hela tiden rensades på spelare. Det var Nuri Sahin, det var Kagawa, det var Mario Götze, det var alla möjliga som försvann. Och nästan ingen funkade lika bra i en annan miljö som de hade gjort i Dortmund. Kagawa var helt fantastisk i Dortmund, gick till Manchester United och funkade inte alls. Nuri Sahin, jag vet inte vart hans karriär tog vägen, han var en sväng i Real Madrid och sen vidare till Liverpool och så vidare och lyckades inte med speciellt
mycket.
Är
inte han tränare nu?
Jag vet inte vad han gör.
Eller han dök upp, det var någon gång nyligen, men jag minns inte vilket sammanhang det var jag såg Nuri Sahin. Det ska jag ta reda på när vi går vidare här.
Men det är bara ett sånt exempel. Jag tycker att man börjar se samma sak med Brighton. Vi vet att det är en miljö som får ut det mesta utav spelarna.
Ja.
Och jag menar, titta nu på de som har lämnat i sommar. Kukureya har inte alls nått upp i den nivån i Chelsea. Bissouma har inte gjort det i Tottenham. Någonstans så tycker jag att klubbchefer, sportchefer, scoutingverksamheter borde vara bättre på att analysera det här. Kommer den här spelaren att fungera lika bra i det kollektivet som vi har? Vad är det som har varit framgångsfaktorn för den här spelaren i just den klubben där den har varit framgångsrik? Istället för att bara titta på siffror, bara titta på... Och det är det som jag tror Brighton gör så bra när de tittar på hela...
Helhetsbilden.
Ja, men hela personen. Hur är han? Hur fungerar han i den här gruppen? Vad är det som vi vill ha utav en spelare istället för att bara titta på vilken typ av löpningar har han tagit i den här kontexten? För då måste man också titta på vilka spelare har han haft runt sig, vilket system har han spelat i, hur mycket speltid har han haft, vilket typ av motstånd har det varit och så vidare. Så att, ja.
Ja, men ta en sån spelare som Pascal Gross exempelvis, som det troligtvis inte kommer att finnas en massa flyttrykten kring. Han har ju ändå på något sätt varit en av Brightons viktigaste spelare den här säsongen. Just det här med att han kan spela högerback, och sen så nu gick han in och ersatte Caicedo på centrala mittfältet. Alltså en sån, det visar ju också att man behöver ju mer än bara stjärnor på varje position. Man behöver ju de spelarna också som förstår systemet till 110% och kan leverera där man behöver att de levererar. Så att det är så mycket i ett lag som ska fungera för att liksom helhetsbilden ska fungera. Och jag tycker Arsenal är ett bra exempel på det också, där de verkligen har fått ihop, alltså, sin startelva framförallt. Alltså en startelva som är liksom stark på alla positioner, men där kanske vissa spelare, alltså hade man tagit dem liksom individuellt så kanske man på något sätt inte hade värderat dem lika högt, men som kollektiv så är de verkligen alltså ett av världens bästa lag.
Fido spårar som sagt nu, han är tränare för Antalyaspor nu för tiden, Nuri Sahin, och anledningen till att jag kom på det, eller tänkte att han var tränare, var för att det dök upp det virala klippet på när han skyddar en domare från sina egna spelare efter en match som är otroligt underhållande. Jag kan rekommendera att leta upp det om ni inte sett det.
Brighton är ju, alltså, uppenbarligen Leicester, som vi nämnde, hade en väldigt framgångsrik period där de värvade fantastiskt bra, hittade guldklimpar som, jag menar, Riyad Mahrez och N'Golo Kanté och så vidare, och vann den där ligan. Jag menar, det går inte att sätta högre betyg på en scoutingverksamhet än vad man sätter på Leicester under den perioden.
Robert Hutt.
Ja, men
briljant. Ja, men helt briljant. Morgan, ja, det var vilket lag.
Ja, ja, men verkligen fick ihop det. Nu pratar vi om Brighton. Vi har pratat ungefär liknande om Liverpool tidigare. Och Brighton och Liverpool, de möttes ju igår. Igen då, för andra gången på ganska kort tid. Va?
Njöt du?
Jag njöt i alla fall. Njöt, vad är motsatsen till njöt?
Onjöt.
jag våndades mindre än jag gjorde förra gången de här två lagen möttes. Det var inte en förnedring på samma sätt. Jag tycker till och med att Liverpool var förtjänt av det 1-0 målet när de gjorde det. Det var ett fint mål. Det var en omställning som påminner mycket om det sättet som Klopp vill spela fotboll på. Första halvlek tycker jag är helt okej. Okay. Det är två väldigt jämna lag och då är det Brighton på bortaplan och det har ju varit en nivå som Liverpool inte har hållit under stora delar av den här säsongen. Så det tyckte jag var, första halvlek, jag tyckte det fanns ganska mycket positivt att ta med sig. Tycker att Bajcetic centralt på mittfältet i Fabinhos roll gör det bra. Mycket bättre än vad Fabinho gjorde när han väl kom in. Han skulle ju haft rött kort, så det visste om det.
Hur kan inte det bli... Han själv såg att det var rött.
Ja, han själv blev lika förvånad som alla andra att han inte åkte ut. Det var jättemärkligt. Det var, jag vet inte. Det är sällan man har sett en spelare rasa formmässigt på det här sättet som Fabinho gjort den här säsongen. Från att varit, men verkligen en av de bästa defensiva mittfältarna i hela Europa, till att inte kunna, men verkligen inte ha på en fotbollsplan på den här nivån att göra. Han lyckas, han kan inte slå en passning, han kan inte tajma en tackling, han står felplacerad hela tiden, skulle varit utvisad, men det är också så att när han kom in så slutar spelet flyta, det blir större ytor. Det är verkligen bedrövligt, jag förstår, och många blir, varför slänger han in honom? Jo, för att det kommer inte värvas någonting. Jürgen Klopp behöver få igång Fabinho på ett eller annat sätt, det finns ju en spelare där i. Det har ju liksom låst sig i huvudet. Det är en halv säsong kvar att spela och vi kan inte förlita oss på en 18-årig Stefan Bajcetic under halva den säsongen. Vi måste få igång Fabinho på ett eller annat sätt. Ja, men då, om man nu är så i form, men kanske 30 minuter i en FA Cup-match då, eftersom man kanske ändå känner att FA Cupen är inte huvudfokus här nu när man ska dels spela Champions League men framförallt försöka rädda den här ligasäsongen. Så jag tycker inte det var fel att slänga in Fabinho, men man blir ju förfärad när
han
man
kom
ser
väl in i 84.
Ja, han fick inte alls så mycket spel.
Nej, han var på plan i 2 minuter innan han tog det. Ja,
det kändes som en halvtimme.
Man har aldrig sett någon se så skyldig ut som när han gjorde den tacklingen och den minen direkt efter. Bara, nej, vad har jag gjort?
Det var många som kritiserade att han byttes in överhuvudtaget, men jag menar
det
bara,
var ju, det är lätt att göra i efterhand.
Klopp fick ju, alltså han fick ju ut så mycket av de bytena. Jag tyckte ändå att Liverpool kändes, ja men precis som du säger, att det känns ändå som de har någonting på gång här. Men bytena, jag tyckte det stagnerade, deras insats. Och en sak som är så, jag förstår liksom att skadorna är ett problem man har problem på mittfältet, det här med att man kanske inte har rätt profiler att tillhandahålla, men samtidigt så ett av Liverpools absolut mest primära problem är ju att det är på något sätt som att det sitter det är någonting mentalt som stör, för att till och med när man lyckades bryta Brightons uppspel och vinna tillbaka bollen så tappar man den ju igen efter 2-3 sekunder. Alltså det är som att det där självförtroendet, det där lilla sista finns inte riktigt. Och det är ju det som gör att Mittuma till exempel, att han gör det här målet i slutminuterna, för att han har det självförtroendet att han känner att jag kan göra den här aktionen. Alltså titta vad som händer när Salah kommer en mot en med målvakten nu för tiden. Alltså han sätter ju aldrig en boll längre. Och för några år sedan så var det en ren självklarhet att han liksom satte alla sådana chanser. Så att det är någonting som stör helt klart, alltså på ett psykologiskt plan för Liverpools del just nu.
Nej, men så är det. Och man ser det ju över hela planen, förstås. Salah, inte minst, han har ju ett friläge där han är helt ren och rullar bollen 1,5 meter utanför stolpen. Mm. Han får ju inte ens en bra träff på den. Det är liksom, han kommer inte rätt till den. Jag menar, gå tillbaka en säsong eller två så satte han alla dem. Det fanns liksom inte, han kom redan med målvakten, man bara visste att det var mål. Ja, men och nu känns det inte som att han kommer i det där läget. Det känns inte, alltså ingen som tittar på det känner att det här blir nog mål. Det är det som man skulle bli förvånad.
För man kände igen så mycket av den gamla Salah i hur han kommer till det läget. Det är ju liksom perfekt boll, perfekt löpning och det... Nej, det är...
Och jag tycker att Cody Gakpo gör sin bästa match här. Kommer in mer i spelet. Han är fortfarande inte tillräckligt delaktig skulle jag säga. Men han droppar ner, man ser att han har en väldigt fin passningsfot. Han är ganska smart i hur han löper, han skapar ytor och så vidare. Så att det var också en positiv att ta med sig. Men det var ett litet fall framåt för Cody Gakpo. Det finns såklart stor förbättringspotential även där. Tycker att spelet stundtals såg bättre ut. Trent Alexander-Arnolds passningsfot tycker jag är väldigt, väldigt bra i den här matchen. Han har ett par jättefina öppnande bollar. En ytterkida ner till Salah som det borde blivit mer av. Det var där det är jättenära att bli 1-0 första gången. Det är någon som räddar precis på mållinjen, va? Så att, nej, men första halvlek, bra. Andra halvlek, dålig. I alla fall inte tillräckligt bra. Och byterna. Men det är också så här att det där, alltså målet som Brighton får är ju ett slumpmål. Jag menar, den studsar. Det är ju ett skott, jag vet inte om det går på mål överhuvudtaget, men det tar på...
Det finns ju inget att göra för Alisson på det.
Men det finns inget att göra för någon. Jag menar, det är sånt som kan hända. Alltså, men där ser man ju, direkt efter det, så sjunk, då är vi tillbaks där. Då, efter att ha spelat ganska bra och det kändes som att det fanns lite tro på det man gjorde, så var det direkt bara... ner i källan mentalt igen.
Alltså, Dunk fick ju verkligen frågan efter matchen om det var med vilje, alltså, som man styrde in den här bollen i målet. Att man ens behöver fråga det är ju...
Briljant om det var så. Det jag tänkte på i det avslutet, alltså, Alisson hinner ändå tillbaka väldigt fort. Det är inte helt långt ifrån att han hinner tillbaka och rädda den. Det har varit en helt otrolig räddning.
Nej.
Jag tyckte han var väldigt snabb att liksom ändra sin kurs där, men det räckte ju inte såklart. Det var ju omöjligt att göra något åt det.
Ja, och det är sånt som händer, men man kan inte hantera den typen av motgångar just nu. Samtidigt så är Brighton ett fungerande lag där alla vet vad de ska göra fortfarande, och är ju ett bättre fotbollslag än Liverpool här och nu. Men som sagt, för några veckor sedan så var det en fullständig förnedring. Igår var det en förlust, och det fanns ändå positiva tendenser att ta med sig för Liverpool, men de måste anställa en hel pluton med idrottspsykologer väldigt snart. Det känns viktigare än att värva en ny mittfältare.
Måste väl ersätta Joe Gomez också, för han har väl inte tagit sig tillbaka in på planen igen efter att bli uppkörd på läktaren där i samband med 2-1 målet.
Nej, Joe Gomez har inte heller haft sin bästa säsong, men han är ju också ett fjärde val som får spela mycket med tanke på att Van Dijk och Matip är skadade då liksom.
Nej, det var egentligen ingen sågning till Joe Gomez, utan bara ett konstaterande att det var ett stycke briljans som utspelade sig där på slutminuterna.
Ja, men det var som de sa, det var samma tuva, han blev uppsnurrad utav vem det nu var förra gången. Det måste ju varit March. Såklart. Det såg ju lite liknande ut. Ja, vi konstaterar i alla fall att Brighton är vidare då, tillsammans med Manchester City och Manchester United.
Vi kan ju inte gå ifrån Brighton utan att prata om det här målet.
Nej, men har vi inte gjort det?
Nej, vi har inte pratat om det. Alltså briljansen i det här målet.
Vi gjorde det inför, det är därför jag känner
att jag sa här att ni måste ju vara trötta på att höra mig tjata om mitt och Makauro här. Så att jag säger, Frida, beskriv målet för oss.
Nej, men vi, som redan har sagt, så är det ett sånt där mål som man bara gör när man är hög på självförtroende. Och det är ju helt klart mitt mål just nu, men jag kan förstå det också efter en match där man... Jag antar att det som är allra svårast för en ytterback som ställs mot honom, det är ju att han både kan gå på insidan och utsidan. Alltså man tänker, det finns ju rätt många spelare där man vet om att han kommer vika inåt eller han kommer vika utåt. Men med Mittoma så är det som att man aldrig riktigt vet vad som kommer hända. Och det är jättesvårt för vilken försvarare som helst. Och det var svårt för Alexander Arnold i den här matchen också. Men sättet han slår till med det där målet, hur han liksom lägger över den. Alltså sättet han tar ner bollen. För det första, det är väl Estupinan som slår in själva inlägget eller bollen till honom. Och sen liksom hur han liksom trixar in den på det sättet nästan. Nej, det var återigen vilket fynd Brighton har gjort. Men det bygger ju också som sagt på att de är väldigt skickliga på att hitta de här spelarna, identifiera vad det är de behöver och se utvecklingspotentialen. Och det gjorde de ju helt klart i honom, och nu börjar de få utdelning för det.
Mm. Är den skottfinten och sen är det, jag tycker det är så otroligt mål. Alltså.
Just att han gör allting med en fot. Är han högerfotad? Är hans bästa fot?
Det känns ju väldigt mycket som att han är högerfotad efter att ha sett det målet.
Ja,
mm.
Ja, men verkligen. Men samtidigt är han så bra på att ta sig runt där till vänster. Det är klart, han skär in mycket från vänster också. In och tar avslut med högen. Ju, så
ja, alltså ta rätt beslut i dribblingsväg borde vara någonting han var ganska bra på, med tanke på att han skrev en universitetsuppsats om dribbling. Så det var ju trots allt den klassiska historien som har dykt upp i
det borde, här nu. Det borde fler göra.
Skriva en universitet. Tacka ja. Nej till första anbudet från en proffsklubb för att nej, jag vill skriva klart med universitetsuppsats. Ja. Sen ska det sägas i mitt om hans fall.
Jag kan sätta Fabinho på att skriva en avhandling om positionsspel. Kanske det kan hända något.
Med GoPro-kamera och allt på. Men han gjorde det faktiskt inte bara för att han liksom, det här ska jag lära mig bättre om, utan han ville ju bara enkelt hitta ett ämne han ville få godkänt på sin uppsats på. En viktig poäng att ha i sammanhanget. Mm. Men han ville ha sin universitetsexamen.
Kanske inte Fabinho skulle göra det just nu.
Jag skrev faktiskt också om fotboll i min universitetsexamen. På tal om ingenting. Ja,
samma här. Ja. Bevakade domarnas roll i matchreferat, tror jag.
Jaha, herregud. Det var bara jag som skrev krim.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Det behöver vi inte gå in på. Ja, jag skulle vidare till Manchester United Reading. Det satt ändå ganska långt inne innan det lossnade för Manchester United. Och när det väl lossnade så var det Casemiro som, han är allt just nu för Manchester United. Det var inte tidernas tuffaste motstånd, men 2 mål va?
Ja, precis.
Utav Casemiro.
Ja, det var rena Copacabana där på Old Trafford, trots att ja, det är inte riktigt säsong för det. Med tanke på att dels Casemiro då gånger 2, men också Fred, så att dubbelt upp brasilianskt. Ja, precis som du säger, så är det väl inget man kan inte dra så mycket slutsatser av en seger i den här matchen med just det här motståndet, men det är väl skönt ändå för Man United att det går åt rätt håll. Dessutom trots att Marcus Rashford inte gjorde mål i den här matchen. Ofattbart med tanke på hans facit de senaste veckorna. Men det är job done. Så kan man väl summera det.
Mm. Nej, det är väl också skönt att även Premier League-publiken får påminna sig om att Casemiro har fler strängar på sin lyra. Alltså det var ju någonting man märkte under tiden i Madrid, att i början så var han ju mer det här cementblocket som bara täckte allting och lät Modric och Kroos sköta det liksom på mittfältet. Sen lade han ju på nya saker på sin repertoar konstant, att plötsligt tyckte man, ja men han har ett ganska bra skott och ja men han är ganska bra på att bryta in i boxen på de här liksom andra vågslöpningarna, men han är ganska bra på huvudet, han är ju en väldigt komplett in i mittfältare och det liksom vore att göra en björntjänst och säga att han bara är någon sorts defensiv mittfältsankare. Han kan ju väldigt mycket mer. Sen har han gjort väldigt mycket mål och mycket offensiva poäng i United. Man kanske inte förväntar sig att han skulle göra på det sättet. Men det är ju överlag på alla sätt och vis en fantastisk mittfältare i Sverige.
Han är ju på väg lite grann att bli en legend nu. Alltså på ganska så kort tid. Jag skrattade lite åt det. För jag vet inte om ni såg att Wayne Rooneys äldsta son tog en bild med Marcus Rashford i helgen. Och så skrev han bildtexten Legend. Och jag kände att, ja, alltså din pappa är ju en legend, Wayne Rooney. Men Marcus Rashford, han är ju ändå några år ifrån att vara en legend. Ja. Eller en legendar, som man kanske säger. Men ja. Casemiro, jag bara tänker med tanke på hans ålder och sådär. Alltså han har ju ändå, han kommer ju hinna bli en legendar om han håller i den här formen nu som han har visat. För att han, för supportarna blir det ju verkligen en sån spelare som man... Det är svårt att inte älska honom på något sätt. Han, när han är så där på alla fronter och han visar så mycket hjärta också som man kanske inte hade trott att han skulle göra.
Det måste vara jobbigt för pappa Rooney där när han försöker förklara för sin son liksom, att jag var ganska duktig. Ja, just det, pappa. Självklart. Har du sett Marcus Rashford eller?
Ja, men ska man jämföra deras legacies i detta nu i Man United så har Rashford har en del och ja, en del att jobba på så att säga för att nå upp till Rooneys nivå.
Tyder på sunt föräldraskap i och för sig.
Ja, det är nästan så att man ibland kan jag tycka att man glömmer lite hur extremt bra Wayne Rooney faktiskt var under sina bästa säsonger. Alltså en av världens bästa fotbollsspelare. Det var liksom
helt otroligt.
Han gjorde ju Cristiano bra också. Det är det man, det måste komma ihåg. Alltså utan Rooney så... Ja, alltså Cristiano Ronaldo hade ändå blivit en bra fotbollsspelare, det är inte det, men jag tror nog att Rooney har fått lite för lite cred för de första säsongerna där som Ronaldo gjorde i Premier League.
Och att han var så fruktansvärt bra så tidigt i livet. Ja. Det var en av de roligaste väntfallet. Det var en intervju med Wayne Rooney där han fick frågan om sin första tid när han klev upp i A-laget i Everton. Och han var då 15 kanske, nyss fyllda 16 sådär. Och han hade då varit ute, han var ju ganska kaxig ung man på den tiden och lite stökig och lite sådär.
Lite stökig,
ganska stökig var han. men han kom upp och sen så gjorde han några träningar med Evertons A-lag och Everton var ju då. Det var ju under den här tiden då de var riktigt bra. Alltså det är inte Everton nu som ligger långt ner i tabellen. Det var ett Everton som låg där högt upp i tabellen med massor med bra spelare. Och han fick frågan, ja, men hur kändes det då när du hade gjort ett par träningar? Så här, alltså, jag gick hem och sa, jag fattar inte att de inte är bättre. Jag är ju bättre än alla de här. Han kände det direkt liksom.
Vilken härlig känsla ganska... då.
Ja, men alltså tänk att vara 16 år, få kliva upp med de här proffsen liksom, de här förebilden man har haft och så göra några träningar och känna att det här löser ju jag. Fan, är de inte bättre än så här? Ja, men då kommer det inte vara några problem liksom. Och det var det ju inte heller.
Nej.
Han bara klev in och körde. Ja, det var häftigt hur som helst. Vidare från åttondelsfinalen har vi också Tottenham, där en viss Arnaud Danjuma klev in och gjorde mål i sin debutmatch då efter att Heung-min Son hade punkterat bortamatchen mot Preston. Som sagt, igen, en liten asterisk då för motståndet såklart. Men Danjuma direkt, inte då för Everton om vi ska ta den lilla segwayen från Everton till Danjumas mål för Tottenham.
Så som jag har förstått det så var inte Everton förvånade över att han gjorde den U-svängen i sista sekund, för att det var ju, eller det är inte så attraktivt att gå till Everton just nu. Det var det framförallt inte då i det läget, för att då visste man ju inte ens, ska Frank Lampard, blir han kvar eller kommer han lämna? Nu ser det väl ut som att Sean Dyche kommer in i Everton. Jag tror det blir bra. Alltså det, jag gillar det ändå jag den anställningen i så fall. Men ja, den hamnade i Tottenham istället. Och jag tror att det är väldigt bra för Tottenham. Ja, just det här med att man, som i den här matchen, kunde vila Harry Kane och Son gör mål. Och visst, det är bara Preston, precis som du säger. Och Preston gjorde faktiskt en ganska bra första halvlek. Sen så blir det ju lite så när Son gör det där första målet så går luften ur Preston. Men jag tror det är viktigt för Tottenham att ha alternativ nu till Harry Kane. Och det är ju någonting man har sökt efter, ja, men de senaste, vad är det? Ja, men hur många år som helst egentligen. Så man har försökt leta reda på, ja, men ordentlig backup till Kane. Så att möjligt så kan den här januari-värvningen bli riktigt bra.
Ivan Perisic som central striker.
Nej, men alltså jag tycker om Ivan Perisic, men en central striker vill jag kanske inte se honom så. Jag tycker väl inte Danjuma på central striker egentligen heller, och se honom som en lite annan typ. Men det har inte funkat när de har försökt att plocka in mer Harry Kane liknande Harry Kane komplement heller. Jag tänker på brassen Vinicius, och då inte den Vinicius som dribblar runt i Real Madrid, utan den resliga Vinicius som aldrig blev någonting. Det vart inte lyckat. Vincent Janssen vart inte så lyckat där heller. Så att uppenbarligen så var den melodin att hitta en reslig striker som ska vara mer Harry Kane-lik funkar inte så bra. Kanske Dan Juma är ett bättre komplement.
Ja, uppenbarligen har han ju med sig målform i alla fall. För att det har ju någonting att göra mål i sin debut såklart.
Vi får väl se hur det blir med högerbacken den nya de ska få in nu. För nu verkar ju Pedro Porro-affären ha kraschat. I alla fall när vi pratar här. På att Sporting ska ha ändrat sig i sista sekund. Pedro Porro sa ju farväl till Sporting-fansen i samband med Liga-cupfinalen i Portugal här i helgen. Skulle göra medical och allting i London här nu dagen före dopparedagen, eller på att säga. Dagen före deadline då. Men då ska Sporting ha ändrat lite i sina krav. Och kanske inte riktigt följa den muntliga överenskommelsen som tidigare gjort. Så vi får väl se om de hittar en lösning innan transfer deadline.
Ja, det är frågan det. Samtidigt så kom det uppgifter om att Hinkapie från Bayer Leverkusen.
Det är ju en mittback dock.
Ja, det är ju inte en högerback, utan det är en mittback.
Dock en otroligt bra värvning.
Ska vara väldigt nära Tottenham just nu. De ska enligt Bildt vara överens om övergången, va?
Ja, alltså det är ju en supervärvning om de får igenom den. Mm. En jättebra lösning för dem. Förvånar att det inte pratats mer om honom tidigare i fönstret egentligen. Sen får vi se vad det blir för summa där. Jag har faktiskt inte sett summan som du pratade om här just nu. Men...
Ja, men det verkar i alla fall som att Tottenham har lagt ett, ska vi kalla det ett skambud på Hinkapie.
Det får han inte för 25 miljoner euro. Mm. Och nu pratar vi en ekvadoriansk landslagsman som bevisat mer i den ekvadorianska landslagströjan än viss Moises Caicedo som är värderad till ganska mycket mer. Och dessutom är ungefär samma ålder. Man lever gott och kommit till över 25 miljoner euro om de gör det så... Borde hela ledningen i Bayern 04 avgå. Men det, så att vi får se vad det blir av. De måste nog buda mer i alla fall. Sen hade det varit en fantastisk värvning för dem om de skulle få igenom den.
Det är ändå intressant att de har gett sig in i det här nu med en dag kvar. De känner väl kanske ändå att de gör ett försök för det.
Men det var ett lyckat koncept förra vinterfönstret att bara göra allting i sista sekunden. Paratici hade bränt alla försök han har gjort och vi gör några värvningar i 30 dagar. Sista dagen på fönstret. Ja, men jag lånar väl in mina gamla adepter från Juventus och plockar Kulusevski och Bentancur som är två av de bästa värvningar Tottenham har gjort senaste året. Så, att, så det kanske var ett vinnande koncept att bara slå till på deadline bara spontant på saker.
Han ska nog inte tänka för mycket, Paratici.
Nej, han har annat att tänka på dessutom med tanke på det som pågår i plus Valenza Gate i Juventus och allting. Så att.
Ja, verkligen. Piero Porro som sagt är ju den spelare som har pratats väldigt mycket om vi ska göra en uppföljning då inför deadline day imorgon. Tror vi fortfarande att är den affären död eller kan Tottenham komma tillbaka med ny kraft efter Sportings ändrade villkor?
Ja, det måste de väl ändå kunna. Alltså vi får se vad det här renderar i. Det ska ju sägas att Sporting hade gjort klart med Hector Bellerin som ersättare på lån också. Mer eller mindre klart i alla fall. Barca är väl redo att släppa honom. Bellerin har inte alls kommit in i Barca-tröjan överhuvudtaget. Så att jag tror väl att de kommer hitta en lösning förr eller senare. Jag tror att, men vi får se. Det som sagt, det är ändå anmärkningsvärt att Sporting ändrar sina krav i sista sekund för Pedro Porro här. Så att, och sen också, jag vet att vi har varit inne på den här värvningen för Sillypodden och sånt. Tottenham värvar liksom högerback efter högerback. Alla har ungefär samma profil. Bara satsa på en. Jag vet inte om Pedro Porro är lösningen på alla deras problem. Det är absolut en väldigt skicklig offensiv högerback som har ju väldigt många poäng. Men det var Doherty när han kom. Det var Emerson Royal när han kom. Det var Jed Spence när han kom. Och han kanske också till och med drar innan fönstret stänger. Så att jag vet inte riktigt. Ja,
men de är ju lite olika, alla de spelarna. Du precis,
jo, där. Men de prickar. Det blir lite ändå att kommer Tottenham bli så mycket bättre med Pedro Porro som högerback? Kanske de blir.
Nej, det är ju möjligt. Men jag tycker alltså just i Emerson Royal-fallet till exempel. Alltså de gångerna som han gör det bra, det är ju när han inte behöver flänga framåt utan han får lov att stå. Ja, men var lite mer defensivt.
Han är mer defensivt präglad.
Och sen så har de Doherty som inte ens var... Ja, men han var ju inte ytterback. Alltså i Wolves som spelade han betydligt högre upp och hade en väldigt intressant roll där han liksom klev inåt och gjorde väldigt många mål och sådär, och mycket poäng överlag. Och sen Jed Spence har ju ingen rutin och det är väl där det faller, eller det faller på för Contes del kan jag tänka mig bland annat. Och han ska väl lånas ut nu dessutom, är väl planen, eller att man vill att han ska lånas ut för att få mer speltid. Så att det är ju på något sätt, alltså även om jag förstår vad du menar i att alla är, det är liksom ingen som sticker ut direkt. Så är ju, alla har olika kvaliteter på något sätt.
Vi har faktiskt en match som inte har spelats än så länge. Det är den mellan Derby och West Ham som spelas ikväll då i fjärde omgången i FA-cupen. Vi har en hel del matcher som har gått till omspel. Inte minst då Wrexham Sheffield United igår kväll. 3-3 till slut efter sent mål av John Egan som ledde till det här omspelet. Wrexham fortsätter att överraska. Tänk om de hade tagit sig vidare. Det var ju lite synd egentligen att de inte lyckades till slut. Men drama blev det, Frida.
Ja, verkligen. Jag var så påverkad av den här matchen att jag i natt drömde att jag såg på den här matchen med, fast Ben Tozer var liksom med mig på läktaren och Glenn Strömberg, det var vi tre. den här matchen gjorde ett starkt intryck på mig, så mycket kan man säga. Och faktiskt Ben Tozers inkast, som dessutom ledde fram till men första kvitteringen måste det ha varit. Alltså hans inkast är ju, det är på en annan nivå. Alltså han kastar så långt. Det är helt osannolikt. Det blir ju verkligt drama här, speciellt i andra halvlek där när det liksom svängde fram och tillbaka. Ryan Reynolds såg ut som att han skulle tuppa av i något tillfälle på läktaren för att han var helt galen. Och det blev ju kanske inget så här Hollywood slut på så sätt att Sheffield United kvitteras, att den här matchen kommer gå till omspel. Men ja. Reynolds var rätt nöjd ändå på något sätt. Alltså, han tyckte att detta var en av de starkaste upplevelserna han hade haft på väldigt länge. Och de har ju som mål att de vill gå till Premier League inom 10 år eller om 10 år ungefär. Och än så länge så har det ju betalat av sig att de har investerat i klubben. Och man får ju komma ihåg att det här är ett non-league lag. Så att de än spelar 3-3 mot Sheffield United, det är ju faktiskt väldigt starkt. Lär väl bli lite tuffare för dem nu i nästa gång de möts. Men kul att se ändå.
Det man märker på dem är också att det är ju inte några Hollywood-ägare som bara gått omkring och gör vad som helst. De tar ju ändå hjälp av folk som de... som har koll på den här världen, som de själva fattar att de inte har koll på. Alltså Ryan Reynolds och Rob McKennie har ju inte koll själva på det här liksom.
Nej.
Men de har ju tagit bra rådgivning, och det är ju så man värvar en spelare som Paul Mullin som de loggar in och gjort det bra. Så. Nej, det blir väldigt spännande att följa.
Nej, de har väl aldrig gått in i det här med någon slags liksom förvirring om att de skulle kunna driva den här klubben rent sportsligt. Utan det får ju någon annan sköta såklart. Mm. Man kan ju tycka vad man vill om den här typen av jippo-ägande, och det är liksom tv-serier och det är lite cirkus över alltihop, men samtidigt det finns så mycket värre saker.
Ja, exakt. Det är precis det. Det är inte värre än någonting annat.
Nej, men det finns så mycket saker som är så mycket oskönare och värre än det här. Ja. De har ändå liksom, jag menar, klubben är ändå väldigt mycket Wrexhams och de som bor där och supporterna och lokalsamhällens.
Och de är väl ganska omtyckta där. Nu blir man ju såklart lite påverkad av liksom Disney-serien där de absolut såklart inte kommer framställa sig några dåliga dagar. Men känslan är ju ändå att de är liksom väldigt accepterade på det. Det de ändå gör för klubben och samhället där.
Ja, det är det viktigaste.
Det är lite dålig koll. Vi hade ju omspel då mellan Fulham och Sunderland som Fulham säkert hade velat undvika.
Och tala om tv-serier, eller?
Ja, precis.
Ska det inte komma en säsong 3?
Jo, det är väl snack, va? Men just den matchen, det finns ju ändå en del att säga om det. För det var ju också, tycker jag, alltså en av helgens absoluta höjdpunkter. Väldigt, väldigt underhållande. Framförallt då att det höll på att bli ett underbarn som avgjorde med bara någon minut kvar där i Chris Rigg, som inte är mer än 15 år gammal.
Nej,
och går i skolan 3 dagar av 5 varje vecka, och sen får han 2 dagar ledigt så att han kan träna med Sunderlands A-lag. Och han spelar inte som att han är 15. Han ser ut som att han är 15 år. Han ser ut som att han är 12 år gammal. Men höll på att göra väldigt stort avtryck i den här matchen. Gjorde det fortfarande, för att han kom in med väldigt mycket flärd och energi. Och sägs ju att Newcastle, hans favoritklubb, eller ja, klubben han håller på i alla fall. Det sägs att de håller ögonen på honom och ska, vadå? Eller vad?
Sunderland.
Sunderland och Newcastle.
Ja, jo, men så är det ju ibland.
Ja, jo, nu för tiden är det ju så, men det är lite sorgligt ändå att känna att en Newcastle-supporter kan ta Sandra som ett steg på vägen till Newcastle.
Det. Ja, men det är lite roligt för jag sitter här med de här matchrapporterna med statistiken från Google bara liksom, och där finns ju inte hans namn ens med.
Nej, han har inte ens en bild på...
Nej, han har... Ja, men det är bara att de har bytt in nummer 31. Alla andra har liksom, men det står det att det är Ekwa LMB som har bytts in, och det är Jewison Bennett och Abdullah Ba och Niall Huggins, alltså alla finns med. Och sen har vi då spelare med nummer 31 som har bytts in. Det finns inte ens ett namn på honom, men och det här är inte första gången som han, det är inte hans premiär heller, utan han har ju faktiskt spelat tidigare för Sunderland också. Det är ju alltid otroligt när det kommer in så här unga spelare. Han, ja, som sagt bara 15 år gammal, det är väl den yngsta någonsin för Sunderland, det måste han ju vara.
Hade han gjort mål, eller om det här målet hade stått, så hade han blivit FA-cupens yngsta målskytt genom tiderna. Mm. Så att det säger ju rätt mycket om att det är inte jättemånga 15-åringar som får chansen. Nej. På den nivån.
Det är ju en kupp som har funnits ett tag trots allt.
Det har den gjort. Ja.
Men nej, det är ju lite... Tänker, vi kanske ska nämna någonting om Anthony Gordon. Ska vi inte göra det? För att det har ändå varit så här den stora snackisen här på något sätt. Alltså den senaste veckan. Alltså mitt i all... just det här att han gör den här övergången från Everton till Newcastle. Mm. Och har väckt väldigt mycket uppmärksamhet eftersom att han träningsvägrade. Eller han dök inte upp på träningarna och... Och sen så har han skrivit på för Newcastle, och så sitter han och säger att han hoppas att, ja, men att supportarna, att ingen Everton-supporter tog illa vid sig. Men det är ju på något sätt, det här var ju spelaren som, ja, alltså en av få saker att vara stolt över som Everton-supporter i dagsläget. Att man hade fått fram Anthony Gordon och sen slutade på det här sättet, det är ju faktiskt ganska, ganska trist. Slut. Mm. Det tror jag Gordon också håller med om. Även om han uppenbarligen väldigt gärna ville få igenom den här flytten. Han ville ju flytta redan förra sommaren, i och för sig, till Chelsea då. Men det var ju Thomas Tuchel som ville ha honom i det läget. Så det kanske var lika bra att det inte blev någonting då. Å andra sidan hade ju nu Everton fått betydligt bättre betalt om man hade sålt honom i det läget istället för nu. Men det är ju fortfarande en rejäl övergångssumma från spelare som... Ja, han är väldigt lovande och så. Men han har ju inte visat jättemycket än så länge. Han har ju ändå en del att leva upp till nu. En ganska hög prislapp att leva upp till.
Ja, och sen så här, alltså tajmingen, alltså på att då börja träningsvägra i ett läge där Everton är där de är som egen fostrad 21-åring från staden. Jag vill tro att det är väldigt dålig rådgivning som ligger bakom det här också till viss del, att det inte bara är hans vilja som styr att han gör det.
För
att
han är inte med 21 år.
Ja, för det är så otroligt osympatiskt att liksom göra det på alla sätt och vis. Det är väl dålig rådgivning som gör att han fick absolut igenom sin flytt, grattis, kul. Och Everton får en bra slant för honom, ett Everton som i och för sig behöver allt de kan ha och egentligen inte slantar, utan de behöver spelare, tränare också på plats. Men... Nej, jag håller med, för det är otroligt tråkigt bara alltihopa, att sättet han lämnar klubben på, tycker jag, nej.
Sen vet jag, alltså nu är det ju, det är svårt att avgöra vad för typ av människa Anthony Gordon är.
Nej, så är det.
Och å ena sidan så kan man ibland känna att han verkar lite sådär, att han... Kanske att han har seglat iväg lite sett till efter sitt genombrott, och han kanske tror att han är värd lite mer än vad han egentligen är. Sen å andra sidan så det har nog inte varit lätt att vara Everton-spelare den senaste tiden med supportrar som stoppar bilarna när de ska köra ut från arenan och sådär, och kräver svar på varför det går så dåligt. Och det var folk som har skrikit efter Gordon, alltså på stan, att han har inte kunnat röra sig fritt ute i Liverpool och sådär. Så att, jag menar inte det som att det är en ursäkt för vad han har gjort, och att han såklart ska kunna ja, alltså att han såklart ska kunna leverera och stå till svars för varför Everton har gått dåligt och att han inte behöver, och att han inte bör tänka bara på sig själv, men man vet ju inte riktigt heller hur han har mått i den situationen och man vet inte allting som händer bakom kulisserna heller, så att ja, det är ju bara en trist situation för alla egentligen förutom Evertons bankkonto som i alla fall blir lite större efter det här.
Ja, nej, han är ju liksom också från Liverpool. Han vet ju, han kan ju den stan, han vet ju att det är klart, det kommer inte vara muntra miner när han kommer tillbaka till Goodison med Newcastle-tröja på sig.
Så men också, han hade inte behövt träningsvägra. Det var Everton var ändå öppna för att lyssna på anbud i det här läget. Det gör det som en sista åtgärd och en desperat för att dra det. Han började ju träningsvägra så fort det kom ett rykte. Det var ju det som blev så fel i alltihopa på något sätt. Att det, nej, jag vet, det är tveksamt till alltihop som pågick där. Alltså. Mm.
Vad hade vi mer? Jo, vi hade, ja, Leeds slog ut Accrington Stanley.
Weston McKennie på väg in.
Just det, just det. Den är spännande, den ska vi följa här under
dagen. Det är
verkligen dagen.
Spännande. Alltså jag blev förvånad när jag läste om det. Ja, väldigt bra värvning.
Se om Bournemouth kan övertala Nicolo Zaniolo samtidigt på tal om en så här värvning som hade... Ja, det är också helt sjukt att vi är i ett läge där alltså...
Där Bournemouth... Zaniolo vill, lilla Bournemouth värvar liksom framför näsan på Milan.
Zaniolo vill till Milan. Milan har inte råd och kan inte betala det Roma kräver. Bournemouth kommer in och bara pang på bordet. Här har ni det. Roma vill skicka honom till Bournemouth. Zaniolo vill inte till Bournemouth istället för Milan.
Nej.
Och det har slutat med bara total polemik där. Men ja, vi får se. Han kommer ju inte tas tillbaka till nåder. Och Mourinho verkar det som i alla fall. Så att där är ju en situation att följa också inför slutspurt då.
Ja, alltså Mourinho har ju...
Ja, men förstår Mourinho, Bournemouth plockar Zaniolo. Nej.
Mourinho har ju tappat det lite också, det här med att han gick ut och sa, eller tydligen att hans... Ja, vad man än kallar dem, hans agent eller ja, vad det nu än är, hans team hade kontaktat Chelsea och meddelat att ja, men Mourinho är intresserad om ni skulle ha behov av en tränare. Jag vet inte, alltså det blir lite, alltså ja, alltså liksom José, nu får du nog, du fyllde 60 här i dagarna, du får nog inse också på något sätt att din tid kanske är på väg att, ja, ta slut är lite hårt, men i alla fall att den typen av jobb kanske inte riktigt kommer erbjudas till honom.
Alltså Roma är ju perfekta miljön just nu, han är ju jätteomtyckt och verkar, liksom, fick ju hela truppen att ställa upp ett lagfoto efter en förlust i omklädningsrummet där senast.
Ja,
måste vara att det lagfoto, det var ju bara en signal för att visa Zaniolo att han inte har följt upp till de orden han valde att feta, typ var det team, spirit och performance.
Sen gillar han ju, alltså han älskar ju Premier League och han har ju sin fru och sina barn i London också. Så att det är, jag tror att det är mer det som lockar, att han tycker att det är väl kul att jobba i Premier League, som är anledningen till att han vill bort från Italien i så fall. Men ja, man vet aldrig, West Ham-jobbet kanske blir tillgängligt. Inte omöjligt.
Var Everton någonsin intresserade?
Jag har inte hört någonting om det faktiskt. Det har ju bara varit Bielsa och Dyche egentligen som man har hört i det fallet. Men
Bielsa var väl ändå på ett möte där också?
Ja, men det roliga är att Bielsa ska ju sagt att han ska varit intresserad av att ta över U23 fram till sommaren för att lägga grunden för ett helt nytt lag.
Ja, han var ju lite orolig då att nuvarande Everton-truppen, att de inte hade, att de inte, ja, var löpstarka nog för att kunna spela utifrån hans filosofi. Och det kan man hålla med om, att det är de nog inte. Ja, vi får se om Daesh lite mer, ja, vad ska man säga, lite mer pragmatiska fotboll.
Mm. Om det fungerar. De är ju verkligen inte samma profil.
Nej, alltså Bielsa är ju lite mer risktagande än Sean Daesh. Där handlar det mer om att täppa till på ett helt annat sätt.
Men det hade ju varit... Det hade ju ändå varit magiskt med Sean Dyche tar över A-laget och Bielsa har U23. Och så tittar man på deras CV när jag säger, förlåt?
hade ju inte heller gått på något sätt. Jag menar, hur skulle de? De hade ju gått i clinch direkt. Alltså om Bielsa hade haft en vision för klubben och sen så Sean Dyche en annan, jag vet inte. Känns inte
jag
som att det
hade funkat. Jag förstår inte hur de hade kunnat kommunicera med varandra.
Just det, Frida, vad säger du om Duncan Ferguson till Forest Green då?
Ja, det är också konstigt.
Kikade faktiskt på lite på deras matcher senast, eller på highlights från matchen. De föll ju snöpligt, de hade ledningen fram till, ja men var 3 minuter kvar. Och sen så förlorade de i alla fall mot Shrewsbury. Så att Duncan var ju inte helt nöjd efter det, men det absolut roligaste med den här anställningen, det är ju när han står med ägaren Dale Vince i samband med presentationen och han som filmar den här intervjun. Plötsligt håller han fram en tallrik med 2 alltså veganska burgare och så frågar han Duncan om, ja men har du testat vegansk mat någon gång eller så äter du mycket veganskt? Då säger liksom Ferguson att nej det har jag aldrig gjort. Och han kommer och man är bara, okej, men du behöver inte äta de här nu, men tycker du att de ser bra ut? Ja, gör de så. De ser goda ut. Alltså det är, jag vet inte, det är
någonting,
det är inte
som
riktigt
bara...
så här handen i handsken. Alltså det är inte det man känner, men å andra sidan så är jag, alltså han ska ju sköta det som händer på planen, så att han behöver inte bry sig om det andra egentligen. Det kan Dale Vince koncentrera sig på, men... Lite kul, det är
ju någonting med Forest Green som ska vara lite woke, som ska vara lite hipster och som ska vara grönt och ha liksom andra, och så kommer Duncan Ferguson in. Alla jävla neandertalare liksom.
Det gick ju inte jättebra för stackars Ian Birchnell, som ju är gamla Östersundstränare. Det var han som fick sparken och fick flytta på sig så att Duncan skulle kunna gå. Gillar också att jag vill använda förnamnet, att jag vill vara på förnamns nivå med Duncan, men det känns rätt på något sätt.
Ja, men det vill ju alla.
Det är ju Big Dunk, det är ju bara som
exakt,
det är.
Ja, det är Duncan, det är inget annat där. Det är en så otroligt rolig kontrast, alltså alltihopa. Sen kanske Duncan Ferguson egentligen har andra sidor som vi inte känner till, men det blir väldigt spännande i alla fall.
Ja, men det är som den här gamla story med Jimmy Bullard som är så otroligt mycket Duncan Ferguson, när Jimmy Bullard, jag tror han under tiden han spelade i Wolves möjligtvis, eller Hull var det nog.
Hull, ja. Annat orange lag.
Ja, precis. Står på planen och möter Everton. Duncan Ferguson bara sopar till någon av Bullards lagkamrater i magen. Och Bullard står och tittar på honom som att han kan inte liksom riktigt ta in, vad är det här för jävla dåre? Vem gör så? Så han står och flinar. Och sen Jimmy Bullard är ju som han är och framförallt som han var. Han sa på skoj liksom sådär, går fram till Duncan Ferguson som då blir utvisad såklart. Så bara, vi ses i spelargången sen och gör upp va? Varpå Duncan Ferguson inte ska ha uppfattat ironin av det här och stått och väntat på Jimmy Bullard när han ska gå ut, så att lagkamrater till honom får gå ut och förklara för Duncan Ferguson, nej, han skojade bara, han kommer inte komma ut och slåss med dig efter matchen. Det är alltså den Duncan Ferguson som nu har tagit över Forest Green. Det är härligt. Vi måste knyta ihop här, vi ska kasta in någon fråga. Kevin undrar, tror ni att Citys vinst har stor betydelse sett till Premier League-matcherna mot Arsenal?
Nej.
Kan det få en psykologisk effekt att de vann den här matchen?
Nej, det tror jag inte. Och jag tror tror det handlar mycket om att de inte körde över Arsenal i den här matchen. Jag tror att Arsenal har vunnit mer på det, att de lyckades hålla ner siffrorna och att de inte var helt utspelade trots att de bytte ut ett par ordinarie spelare. Så att jag tror faktiskt inte att detta blir ett särskilt stort psykologiskt övertag för Man City. Det hade kunnat bli, men nej. Sen tror jag att Arsenal var nog rätt nöjda med, eller kändes lite grann som att Arteta inte riktigt ville gå för det i slutet, att han nog inte ville ha omspel en match mot Man City räcker, och att åka ur FA-cupen när man ligger etta i Premier League är ju inte hela världen trots allt.
Alltså det betyder nog mer positivt för City än negativt för Arsenal. Det är känslan, alltså de får segern, de toppar ändå laget i den här matchen och kör fullt och får med sig avancemanget och slår serieledarna. Det tror jag ändå betyder mycket för City att ändå få in de här vinsterna och bara rulla på, så att för dem kan det nog betyda en del. Men jag tror inte att det någon extrem stor effekt, och de här stora matcherna lever ju sina egna liv så att säga, oavsett lite. Så.
Fått frågan ifrån Urban Westerberg. Gå igenom alla Evertons nyförvärv om ni hinner. Vilka då?
Ja.
Det pratas lite grann om Ryan Fraser faktiskt inför imorgon.
Men är det där vi ska hamna?
Det verkar ju inte bli... Det verkar ju inte bli någon Antonio Langa i alla fall.
Nej.
Så mycket kan jag säga.
Säger väl en del om hur illa ställt det är Everton att United tvivlar på att skicka dem på lån till Everton. För det känns inte som en särskilt givande miljö att komma till i dagsläget. Mm. Och det ligger väl något i det. Och det är väl positivt att United ändå tänker så när de ska låna ut sina spelare, tycker jag, vart, och funderar verkligen vart ska han gå för att faktiskt kunna utvecklas vidare och sånt. Det finns en sån tanke. Nej, jag vet inte riktigt vad Everton ska hitta på. De behöver ju göra saker i alla fall. Det råder ju ingen tvekan om den saken. Frågan är...
Det är inte så mycket tid kvar nu.
Nej, men de har ju kunnat lösa en två värvningar på deadline förr. Så att vi får se vad de nystar ihop.
Mm. Ja, än så länge så är det väl bara spelare ut, vad jag kan säga. De har väl inte värvat någon. Det var ju Danjuma som var på väg då, som vände i dörren. Oh. Och sen så har ju då Anthony Gordon lämnat och några talanger.
Gyökeres ryktas väl lite om nu?
Ja, exakt. Att Sean Dyche, att han ska vara en beundrare då av Gyökeres. Och det är ju inget överraskande. Alltså Everton har ju kopplats ihop med Gyökeres tidigare. Det är ju rätt så många som har honom på radarn. Burnley är ju ett annat lag. Rätt ironiskt med tanke på att Sean Dyche är Everton nu. Men vi får se vad som händer. Det är väl lite så här avvägning för Gyökeres också. För att skulle man gå till Everton och kanske åka ur med dem istället för att gå till Burnley och så kliver man upp i Premier League. Det är ju också lite så där vad föredrar man i så fall. Men nej, vi får väl hålla koll på utvecklingen kring den. Det har väl pratats om Che Adams också till Everton. Så att de vill ju helt klart ha in en anfallare. Så är det.
Det blir också intressant att se vad Everton gör om Arsenal ger upp Caicedo och väljer gå på Onana istället. Vilket jag inte ser som helt otänkbart.
Nej, kanske. Vi får säga, nej, det måste ju hända saker, men framförallt så är det ju, du måste ju få igång de spelarna som finns där. Det finns ju en trupp som ska spela, och om inte de lyfter sig så kommer det inte spela så stor roll om de värvar in några fler spelare, för de kommer inte komma in och prestera i den här miljön om det inte blir lite annat ljud.
Jeremina under Sean Dyche, vilken grej. Ja.
Ja, men precis. Jag tror på Sean Dyche. Man vet vad man får, och jag tror också att det är väldigt viktigt för spelarna att de vet, för att här kommer komma in någonting en tränare som kommer vara väldigt tydlig. Vi kommer få roller och vi ska hålla oss till dem. Sean Dyche har gjort fantastiska resultat med väldigt små resurser med Burnley under jättemånga år.
Undrar vad Dwight McNeil tänker.
Det är inte... Ja, men det, ja, nej. En spelare som har spelat med vad ska man säga, vissa restriktioner i sitt spel under Sean Dyche under många år. Han har inte varit så speciellt framgångsrik i Everton här under den här säsongen, får man ändå säga.
Det är ju särskilt det där med yttrarna får ju en liten annan roll i Sean Dyches system, att de ska ligga lite mer centralt. Alltså det handlar ju på något sätt hela tiden om att packa ihop det. Alltså särskilt sista där med, det är ju också en längtan mellan Tarkovsky och Sean Dyche, att de också känner varandra väldigt väl, men Tarkovsky vet ju vad Dyche vill ha, alltså av ett försvar, och det är ju att man ska vara så kompakta där nere som möjligt, och det är väl exakt det Everton behöver i nuläget om man bara ska se till att hålla sig kvar.
Och exakt det som Frank Lampard egentligen aldrig lyckats med i sin tränarkarriär, att få det där ett riktigt, riktigt kompakt försvar att fungera.
Jag såg ju för sig kompakt ut under hösten, ska vi komma ihåg. Problemet, stora problem för Everton tycker jag, är att de inte har någon offensiv. Det är där problemet ligger. Så att jag är inte lika övertygad av Sean Dyche som ni är, kanske ska sägas, men vi får väl se.
Vi får se. Hörrni, imorgon är det deadline day, då kommer vi prata jättemycket mer fotboll under jättemånga timmar. Makoto, hur många timmar ska du sitta i tv-studion?
Ja, det är väl de timmar vi sänder, så från 18 och fram efter midnatt där kommer man ju sitta och prata fotboll. Ja. Det är trevligt. Det är alltid lika roligt varje gång.
Och du kommer dyka upp på länk någon gång, gissar jag, Frida?
Ja, jag tror det. det verkar
lite
så.
Lite fram och tillbaks. Jag dyker upp där några timmar på slutet också. Men det är fullt ställ. Vi kör som vanligt hela kvällen. Niva kommer vara där och kasta godis. Vi kommer prata lite allsvenskan. Vi kommer prata alla ligorna och förstås. Men det är väldigt mycket England som det händer ju. Det är ju... Saniolo ska väl någonstans, om det blir Milan till slut eller om det faktiskt blir Bournemouth, det får vi väl se.
Undrar om någon klubb som kan ge sig in i sista sekund, borde ändå finnas klubbar som vore intresserade av det.
Det är ju en bra fotbollsspelare.
Han har inte varit jättebra sen efter skadorna, det ska sägas, men fortfarande, det är en väldigt bra fotbollsspelare, så att det blir väldigt, den situationen blir jag är intresserad av att följa i alla fall. Sen sagt, Arsenal ska ju ha in en mittfältare. Och jag undrar vem det blir. Ja. Och sen har vi ju Chelseas jakt på Enzo Fernandes är ju inte heller över. Och den har vi inte ens pratat om här idag. Men där kommer de ju, sägs det i alla fall, lägga in en offensiv och försöka få igenom den här rekordövergången trots allt. Och de har ju redan värvat en högerbackare nyligen i Mal Augusto, fast han ska ju inte komma förrän sommaren. Så att de lär väl inte försöka värva Reece James komplement nu.
Nej. Och Nat Phillips till Galatasaray, det, där finns något som skär sig rent. Jag vet inte vad det är, men det, jag vill ändå se bilderna på så här.
Nat Phillips dyker upp på flygplatsen.
Ja, precis, och det står så här, hundratals galningar och ska hylla honom, alltså Nat Phillips på det. Jag vet inte, det har någonting.
Det hoppas någonting. Du på.
Det hoppas jag på, mest för kanske för hans skull.
Sen Elanga blir ju jättespännande att följa, om det blir något lån och vart han i sånt fall hamnar. Jag tycker PSG ändå för ryktet som dök upp lät väldigt bra för honom, måste jag säga.
Ja, där finns det, borde det finnas plats nu i alla fall.
De måste ju få in någon. Och Ruud van Nistelrooy känner väl lite folk på Old Trafford ändå fortfarande.
Det kan man väl anta.
Ja.
Mycket bra, men då ses vi och hörs vi imorgon. Premier League-podden, annars tillbaka om en vecka igen. Vi hörs.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.